If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Influencerprofiler har blivit eftertraktade partners för nya affärsidéer, kollektioner såsom små och stora samarbeten. Parallellt med det här har deras följare, som även är de potentiella kunderna, lärt känna sina profiler väl. Det har lett till att samarbeten och produkter idag måste linjera med influensen och vara genuina för att bli succé.
I det här avsnittet av Bara Business djupdyker vi i hur du skapar lyckade partnerskap med influencers. Vad är egentligen nyckeln till ett framgångsrikt samarbete? Och hur ser du som företag till att vara intressant och aktuell? Och hur når du fram genom bruset till den profil som just du vill samarbeta med? Allt det här i dagens avsnitt, och såklart har vi med oss två spännande gäster som vi diskuterar det här med. Ja, idag är det distanspodd, Veronica.
Det stämmer, det var ett tag sedan.
Det var verkligen ett tag sedan.
Vi distanspoddar ju den här veckan, för att det är ju inte längre lika enkelt för oss att få till poddtiden, eftersom vi inte längre delar kontor.
Nej, vi gör ju inte det, för vi jobbar ju faktiskt inte tillsammans på samma bolag längre som vi har gjort tidigare. Utan nu så kör du eget på ditt håll och jag på mitt håll. Och det gör ju att ibland så klaffar inte våra scheman, och då får vi ta till distanspoddandet.
Så är det. Och det är ju faktiskt, vi har jobbat tillsammans väldigt länge, och jag tror många tror kanske att vi fortfarande jobbar tillsammans. Men så är det ju faktiskt inte. Så det är lite nya tider, kan man säga. Men det är ju fortfarande kul att ha podden tillsammans som vi gör, och det är ju ett väldigt kul samarbete, kan man väl säga. Och det är ju lite det vi ska prata om i dagens avsnitt, just hur man kan samarbeta mellan bolag och mellan bolag och olika profiler. Så jag tycker att vi tar in dagens gäster. I dagens avsnitt träffar vi Sanne Josefsson och Josefin Abrahamsson. Sanne når dagligen över 210 000 följare med sitt innehåll i sina sociala medier. Hon var även en av de första profilerna att skapa sitt eget varumärke, klädmärket Sanne Alexandra. Senaste åren har klädmärket drivits med Habso som partner. Bakom Habso står grundaren och vdn Josefin, som lyckats etablera dem som ett eftertraktat företag för influencers att arbeta med.
Josefin och Sanne har tillsammans lanserat kollektioner som sålt slut på bara några timmar. Hur omvandlar Josefin influencers personliga värderingar, stil och uttryck till ett kommersiellt varumärke som blir en hit? Och hur resonerar Sanne kring att det är hennes personliga varumärke som kan få sig en törn om något går fel? Och när vi ändå har Josefin och Sanne i studion är vi såklart nyfikna på vad de tror. Hur ser framtidens varumärke och e-handel ut?
Hej Sanne och Josefin, välkommen till Bara Business.
Tack snälla.
Tack snälla, jättekul att vara här.
Det känns väldigt roligt att ha er här också. Och vi ska ju prata om hur ni samarbetar tillsammans mellan Habso och Sanne Alexandra Stockholm som klädmärket heter. Men jag tänkte först ska vi kanske reda ut lite vilka ni är och vad ni gör när ni inte jobbar tillsammans också. Så Josefin, kan inte du börja berätta? Du har ju startat Habso.
Mm.
Och vad är Habso för de som inte vet vad det är?
Ja, men precis. Habso, vi hjälper helt enkelt personliga varumärken så som influencers att starta egna kommersiella varumärken. Så man kan se oss som en hub som, där vi har samlat tredjepartslösningar, leverantörer men också ett in-house team. Ett know-how för att kunna skapa ett kommersiellt varumärke.
När var det du startade det här?
Vi startade i mitten av 2017 men kom väl egentligen igång fullt i 2018.
Med mig.
Exakt, med mig. Sanne var den första influencern faktiskt.
Spännande. Och sen, du var ju väldigt tidig med att just ta fram en egen kollektion eller bygga ett varumärke kring ditt personliga varumärke, eller vad man ska säga, som influencer, om man jämför med många influencers idag som har hoppat på det här.
Ja, så det var ju 2013 i december jag släppte min första kollektion. Och jag kan kanske tänka tillbaka nu att jag kanske inte var helt redo, kanske inte satt på den kunskapen som jag kanske hade behövt. Men jag harrar mig fram. Och ja, jag hittade till slut Habso nu som varit en bra match för oss båda. Så nu flyter ju faktiskt klädmärket äntligen på.
Och vi ska ju prata mer om hur ni samarbetar. Men utöver det här klädmärket, Sanne, så kan jag tänka mig att du har mycket annat som du gör. Hur skulle du själv beskriva liksom Sanne som verksamhet?
Alltså grejen är att jag började ju blogga 2008 för att jag ville visa mina föräldrar vad jag gjorde i USA. Och då var jag så här, ska jag köra resdagboken eller ska jag starta en blogg på Bubble Room? Och då blev det en blogg. Och sen dess har jag hade liksom ingen plan på att bli en influencer. Det fanns ju inte ens ett sånt yrke, eller ens bloggerska. Alltså egentligen ingen plan alls. Men med tiden så har jag fått en liten liksom följarskara som har följt mig sen dess. Så nu har jag ju blivit en slags influencer som då även driver klädmärke och egentligen bara dela med mig av mig själv, mitt liv, mina tankar, mitt, liksom, ja, mitt familjeliv. Så att just nu skulle jag säga att Sanne Alexandra är väl, alltså det är typ ett litet community nu mellan mig och mycket kvinnor runt om i världen typ. Och jag vill både inspirera dem till att liksom shoppa bekväma kläder, till så här välmående och moderskap typ.
Vad ser du dig själv som företagare, skulle du säga det?
Ja, men nu gör jag det. Och egentligen borde jag kanske gjort det redan 2013. Men jag tror inte riktigt att jag förstod vad jag tog på mig. Jag hade bara en sån stark vilja. Men under de här åren så har jag absolut fått, har jag blivit en företagare. Och fått lära mig väldigt mycket på vägen.
Absolut.
Jag tycker alltid det är spännande att ställa den frågan. För ibland drivs man kanske verkligen av att man vill starta ett företag. Mm. Men ibland är det ju precis som du säger, att man kanske börjar göra något annat. Och så blir man lite företagare på köpet. Mm. Och om det är något man ser sig själv som eller inte. Ni samarbetar ju då kring den här klädkollektionen. Hur ser samarbetet ut?
Ja, men man skulle i det stora hela kunna separera det som att Sanne är ansvarig för marknadsföring och försäljning. Vi har ett gemensamt ansvar kring produktutveckling, men där liksom A och O någonstans ändå är att vi utgår från det Sanne vill skapa. Det är hennes design, men sen har vi såklart ett team som med inköpare till exempel och underleverantörer och så vidare för att kunna ta fram en kollektion som fungerar, som också är anpassad utifrån vad följarna och kunderna faktiskt vill ha. Och sen så sköter Habso allt det operativa. Så att det är ett väldigt tajt partnerskap. Vi kan inte göra någonting utan att ha Sanne med på det. Precis som att Sanne inte kan göra någonting utan att ha oss med på det. Så att ja, ett väldigt tajt partnerskap helt enkelt.
Ja, för jag då som gjorde allt typ själv förut. Och det gick ju inte lika bra då som nu. Det som kanske är grejen är att nu får jag göra det som jag är bra på.
Mm.
Och vi vet vilka varandras styrkor är. Så att jag är kreativ och jag liksom sätter igång saker och Habso har alltid min rygg.
Precis.
Alltså, och det är så fint nu för alltså, från att stå och packa ordrar själv, det tar ju bort ganska mycket av kreativiteten också. Mm. Även för mig att typ jobba med siffror tar också bort mycket av min kreativitet. Mm. Så att det kändes ju som att det vart en perfect match. Man får göra det man är bra på.
Ja, och man får inte heller glömma bort att vara influencer och jobba med sina egna kanaler är ett heltidsyrke i sig. Dessutom är Sanne tvåbarns mamma. Och att just det här, att där fyller vi en viktig funktion. Och att Sanne kan fokusera på det hon är bra på, men också sina andra uppdrag. Så det har ju varit en jätteviktig del i just det partnerskapet. Att man har de tydliga rollerna och funktionerna helt enkelt.
Mm. Så är det ju i alla företag, mm, tänker jag, även om man sätter ihop ett team. Att man liksom ska hitta de som kanske är bra på det man själv inte är bra på. Mm. Och ni är ju som ett team även om det är ett partnerskap.
Mm. Absolut.
Verkligen. Verkligen.
Hur lång tid tar det att ta fram en ny kollektion? Hur börjar ni när ni börjar skissa på den?
Alltså vi jobbar ganska fort. Mm. Alltså jag kan ju få ett infall. Mm. Alltså vi hade ju ett exempel förra våren. Mm. Där jag fick ett infall inför midsommar. Jag hade liksom spånat och designat en klänning i säkert, jag hade säkert hållit på i 5-6 månader. Men typ en månad innan lansering, en och en halv, så ångrar jag mig. Men det fina det här är att Habs var så här, och framförallt du Josefin, du var så här, vi måste lita på Sannes magkänsla. Om hon vet att det här kommer inte gå, det här är det hon känner att alla tjejer söker, då är det så. För jag gjorde en liten typ omröstning i min kanal och körde så här en sån poll där jag frågade, trivs ni i långärmat eller kortärmat? Trivs ni tight eller inte tight? Vill ni ha den här längden? Alltså jag verkligen frågade följarna och kom fram till att vi måste göra om klänningen. Och då gick det väldigt fort. Så att det kan ju ta, vi vill väl egentligen jobba mer, alltså vi skulle vilja kanske börja med nästa års höst nu. Men vi har inte riktigt kommit dit än, så att vårkollektionen är ju satt.
Exakt, men oavsett om vi nu kan jobba med bättre framförhållning och mer långsiktigt, så är ju också kärnan i hela verksamheten att kunna vara så nära kunden, vara nära det som händer i världen och att kunna vara väldigt anpassningsbara. Och det är där vi också skiljer oss från hur man kanske traditionellt jobbar med att ta fram kollektioner, att man sitter nu och köper in hela liksom höst-vinter för 2021. Och medan vi är väldigt, väldigt nära, vilket gör att vi kan vara mycket mer relevanta och verkligen anpassa oss efter vad kunden tycker, och därmed blir ju också utfallet någonting annat, utan vi släpper det som efterfrågas, och det är där som också är styrkan i liksom relationen mellan Sanne och hennes följare.
Som i typ corona nu, det visste vi inte skulle hända. Nej. Och sen hade vi ju sånt flit som skulle släppa liksom homewear. Det var ju alltså så tajmat, för tänk om jag hade gjort en sommarkollektion med bara festklänningar till bröllop. Ja.
Och vi kunde kapa hela vinter, liksom julklänningstänket. Det var ju bara så här, vi kommer inte göra det. Medan jag kan tänka mig, många sitter på stora kollektioner med rese eller festkläder som inte går att sälja. Exakt. Så vi försöker hela tiden vara så nära som möjligt, samtidigt som vi såklart jobbar över tid liksom. Men mellan 2-6 månader.
Men jag är glad att det kan gå fort. Mm. För jag känner ju nu så här, det är snart vår. Nu vet jag vad jag vill ha i vår. Jag visste inte det förra våren.
Nej, men det är ju jätteviktigt att kunna vara snabb. Mm. Verkligen. Jag är ju lite nyfiken på det där just när man har influencer-kollektioner. Att hur viktig är produkten i sig? Här är det ju, för det finns ju en styrka i att man kan ställa frågor till följare och man kan få liksom kanske fram exakt svar på en produkt ska vara. Men många kanske också tänker att så här, nej, men det räcker att trycka Sanna Alexandra på den här tröjan och sen så kommer det sälja för att du har så lojala följare. Hur viktig är själva produkten?
Jag skulle säga att den är jätteviktig. Ja. Alltså det är klart att i vissa fall så gör man liksom så här en one time hit och vad som helst säljer, men över tid oerhört viktigt, och vi lägger jättestort fokus på det, att det måste vara en produkt både Sanne och vi kan stå bakom, en produkt profilen älskar, för att annars så, alltså det lyser igenom, och det måste vara autentiskt. Det räcker inte att ha många följare idag för att sälja en produkt, utan det måste finnas en passion och ett why. Alltså varför vill du ha en egen kollektion? Mm. Bara för att? Nej, men det räcker inte.
Och mina följare nu, jag tänker att följarna har blivit så medvetna och synar ju liksom allt. Alltså jag kan ju säga, från början när jag ens började med samarbeten, då var det så här, åh vad kul, jag fick ett samarbete. Och det liksom kunde okej funka. Men nu, när man, dit vi har kommit idag, där jag skulle liksom aldrig släppa någonting som jag inte vill bära och bär. För gör jag det, vilket jag också har gjort, då, det funkar inte. Och mina följare, de ser direkt liksom så här, det här är ingenting Sanne bär. Alltså de skulle aldrig liksom köpa det. Så det måste vara äkta, alltså 100% äkta.
Men du är ju också väldigt selektiv i det stora hela med vilka varumärken du associeras med, vilka samarbeten du gör, och såklart måste det även linjera ner i varumärket, att vara väldigt mån och tänka mer långsiktigt istället för snabba pengar som kanske ett samarbete kan generera, eller en kollektion att så här, det här kan fast fashion, det här kan tjäna jättemycket pengar nu, men vad vill du göra över tid? Och det är superviktigt, och där har vi också verkligen gjort en förflyttning av ditt varumärke tillsammans med att Sanne som person har utvecklats. Från att du bodde i New York och var liksom ute på AVs varannan dag till att du är tvåbarnsmamma och bor i hus. Det är klart, ja, det är ju en stor skillnad. Ja. Och därmed har ju målgruppen också mognat och förändrats.
Det där tycker jag är jättespännande, för många varumärken kanske vill hitta en stil och sen är det det som man alltid förväntas hitta där. Men jag tycker det är jättespännande också det här med att ett varumärke kan vara levande. Att det kan följa Sanne genom livet och det kan förändras utifrån vad som händer i Sannes liv. Det är ju otroligt spännande.
Alltså förhoppningen skulle vara att liksom, vi säger 20 år från nu, så har jag kanske lite ett annat stuk, och då kanske mina tantföljare också har det.
Det ska bli spännande att se den kollektionen. Men ni är inne på att det måste vara äkta och autentiskt och så i varumärket. Jag tänker, vi har ju många som lyssnar på oss som kanske är entreprenörer och företagare och har startat varumärken som kanske skulle vilja teama upp med en influencer. Kanske inte att man tar fram ett helt varumärke tillsammans. Det kan ju vara att man kanske vill branda en linje med en influencer. Mm. Vad ska man tänka på för att få till den här genuina känslan?
Men jag tror att det är så viktigt att profilen gillar produkten. Att profilen gillar varumärket. Att man ser att ens egna varumärke tillsammans med det personliga varumärket någonstans linjerar. Gillar inte profilen produkten, oavsett hur många följare eller hur stor kommersiell kraften kan tänkas ha, så spelar det ingen roll. Så att utgå ifrån det och också titta på just det här varför. Vad finns det för relevans i det här samarbetet? Och också i varför profilen vill göra det här. Jag tror att det är oerhört viktigt. Och precis som Sanne var inne på, att det är så, det verkligen syns om det kommer från hjärtat och någonting som man själv liksom brinner för, versus att det bara är ett betalt samarbete.
Och jag tror att man ska jobba med en influencer, att man liksom kanske då vet ganska mycket om den, har gjort lite research på vem den är och vad den står för att det blir lättare då att kanske presentera någonting som den faktiskt gillar. Jag tänker som, jag ska släppa en ny produkt i vår med ett märke, och det är också så här, de visste redan vilken favoritfärg jag hade. Alltså de var helt säkra på att så här, det här är ju du, eller hur? Jag bara, ja ja. Och det vet mina följare också, innan ens jag visste det. Mm. Alltså det är så här, det är ganska coolt hur det finns ju många influencers som har ganska som har liksom delat med sig sitt liv länge, som man typ känner dem. Och jag tror då som företag att man gärna vill känna den influencern för att kunna bygga någonting som är genuint.
Mm. Och sen skulle jag säga en annan jätteviktig aspekt är att, alltså, det finns så mycket data idag att titta på. Vad har andra kollektioner genererat eller samarbeten? Hur ser växer profilen? Hur ser engagemanget ut? Man behöver inte ha jättemånga följare, utan det handlar om liksom hur engagemanget ser ut och helt enkelt hur målgruppen ser ut, så att det finns en relevans helt enkelt.
Det synker.
Mm, exakt.
Ja, för där är det, Josefin, sitter ju ni lite på andra sidan och kanske ser då Sanne utifrån. Om du liksom djupdyker lite i det, hur hittar ni influensen och dens värderingar när ni ska då föreslå ett nytt varumärke? Det behöver inte vara med Sanne, det kan vara en annan som ni ska börja jobba med. Liksom. Mm. Hur hittar man de här starka värderingarna hos en influencer?
Ja, men precis. Självklart att följa profilen och att liksom göra en djupare analys av det profilen delar med sig. Ja, men sen är ju, alltså, oerhört mycket handlar ju också om hur man, vad man har för förväntningar, förutsättningar, och vad man i den dialogen sinsemellan, vad får man fram, vad, där märker man ganska tydligt vad intentionen är, vad personen drivs av och så vidare. Så att vara väldigt, vi är väldigt tydliga med vad har vi för förväntningar, vad kan profilen ha för förväntningar på oss, och också titta på de aspekterna. Så det är mycket, det är matchning också kemimässigt, personligt, som måste funka, utöver såklart liksom det som syns på typ Instagram. Så att, ja, det skulle jag säga, vi är väldigt måna om kemin mellan teamet och profilen. Att det känns bra och att man har någonstans en delad vision om vad man ska uppnå.
Sanne, vad var viktigt för dig när du, men till exempel när du kom i kontakt med Habs, och hur kom det sig att du valde dem, och kanske framförallt liksom, hur analyserar du dem som hör av sig till dig? För jag kan tänka mig att du får mycket förfrågningar om både stora och små samarbeten.
Men jag hade ju gjort allting själv från början med mitt klädmärke, och sen så jobbade jag tillsammans med Naked som är väldigt stora, och när jag liksom jämförde att jobba själv och tillsammans med dem, så insåg jag att så här, jag behöver backup, men jag vill inte jobba med fast fashion. Jag vill vara ett litet unikt brand, och jag vill gärna inte så här pressa priser och ta in mycket av allt. Alltså det var inte min idé, utan sen så hade jag och Josefin träffat på varandra ganska mycket. Jag kommer inte sagt jag tror att vi sågs på något kontor jämt, där jag kanske hade en massa klädpåsar.
Ja, men du
hade stora sopsäckar, för jag höll på och sålde lite grejer.
Ja.
Men när vi hade träffats så hittade vi varandra ganska snabbt. Och när Josefin presenterade idén så hade vi redan klickat. Så det var också så här, jag tyckte också var ganska kul att det var en kvinna som bara, jag ska starta det här. Då kände jag, let's do it, vi gillar ju varandra. Mm. Samt att just för att Josefin fattade också så här, för jag berättade, jag vill verkligen göra någonting unikt. Jag vill gå tillbaka till Sanna Alexandra som var litet. Jag vill inte ha så stora upplagor, jag vill att det ska vara limited. Man ska inte liksom kunna få tag i mina grejer hur som helst. Och jag vill verkligen satsa på kvalitet nu. Jag vill hellre ha dyrare utpriser. Så jag vill verkligen göra en medveten kollektion nu. Och jag vill ha... jag vill liksom få in mina värderingar i mitt klädmärke. Och det tror jag att Josefin fattade ganska snabbt.
Så att... Och vi satt ner liksom och diskuterade också. Ja, ja. Med vem är Sanna Alexandra? Och vad ska Sanna Alexandra Stockholm vara och stå för? Och vem är vi för?
Ja.
Det är lätt att bara liksom släppa produkter och sen liksom out there. Och sen vet du inte riktigt, för vem gör jag det här?
Och jag var ju så här, jag var precis gravid med mitt första barn, vecka 8. Så jag bara, jag måste ju säga till Josefin. Hon ska satsa på mig nu och jag är gravid, vad gör vi? Och mottagandet, när jag bara, jag är också gravid, men jag hoppas du förstår att jag kommer vilja jobba. Och Josefin bara, ja, det är lugnt. Sen var det inget mer. Och sen, det roliga var, sen har ju vi växt ihop sen dess med då barn. Och jag bodde i USA och jag vet inte hur vi har lyckats lösa det här. Men det har bara, synergin har varit så bra, vi har förstått exakt vad båda jobbat för.
Om man tänker att man lyssnar nu och kanske vill jobba med influencers, som man driver ett företag eller varumärke. Vad har du för tips där? Hur når man genom bruset om man vill nå fram till en influencer? Och
alltså jag tror igång? Också samma där så här, att man redan innan inser så här, att det här är en profil som passar oss. Och vi tycker faktiskt att vi passar henne eller honom. För jag personligen, alltså ibland när jag får vissa frågor kan jag tänka så här. Är vi säkra på att ni har gjort research? Alltså är vi verkligen en match? Medan ibland tänker jag så här, gud, det här är ju en person som verkligen fattar att vi kan få ett bra samarbete. För är det så att jag gillar en produkt och företag gillar mig, då blir det oftast väldigt bra. Det är liksom inte så krångligt. Men när det är liksom, jag har fått förfrågningar som har varit så här, det står inte alls i linje med vad jag tycker. Då tänker jag så här har ju inte ni kanske kollat upp vad jag står för alls. Så att jag tror att man måste tänka, är vi en bra match eller inte? Jag tror att det behöver inte vara så mycket krångligare än så. Och inte kanske bara tänka, nu ska vi låta den här profilen visa upp de här produkterna, sen ska vi sälja. För att följarna köper inte det längre. De måste se att det är äkta liksom.
Så bättre att lägga lite mer tid och göra research på ett kanske färre antal influencers än att bara pumpa ut för att få.
Och inte kanske bara kolla följarantal, utan verkligen se, kolla upp målgruppen innan. För att jag tänker också, betalar du mycket pengar till en profil, så är det också för att det är ett jobb liksom. Du vill ju att den ska leverera. Och som profil vill man ju kunna leverera när man får in ett jobb. Så jag brukar alltid tänka det så här. Så länge vi har samma förväntningar och att vi står för samma sak. Ni tror på mig och jag tror på er produkt. Då brukar det bli bra.
Såklart. Och Josefin, du är ju då på andra sidan. Du säger att ni tackar nej till influencers nu som vill jobba mer. Mm. Om man har en tjänst, inte kanske Habs, men man gör något annat för att förenkla för influencers. Vad har du något tips där? Hur är man intressant för influencers? Hur kommer man åt dem?
Det handlar ju om att fylla någon form av funktion. Och att se att det blir en bra matchning rent av där också. Att vi ser ju i vårt erbjudande ser ju vi att vi verkligen bidrar. Och det är ett värde och inte bara att så här, här kan vi tjäna pengar på influencers. Utan vi ser att här kan vi... tar den här delen och influencers tar den här delen. Det tillsammans blir väldigt, väldigt bra. Det blir mycket bättre än om man enskilt gör någonting. Och på samma sätt som att i och med att vi jobbar med flera varumärken så blir det blir fördelar för den enskilda profilen eller varumärket genom att vi upphandlar gemensamt. Så att jag tror att det är också att så här, viktigt att man tittar på vilken typ av influencers kommer det funka tillsammans och också se att det helt enkelt finns ett värde för båda parter. Annars blir det inget långsiktigt. Och sen gäller det att liksom förstå deras vardag, deras verklighet. Det är många, Sanna har ju drivit kollektion tidigare och eget varumärke och haft jobb tidigare, eller vanliga jobb, vilket gör en väldigt stor skillnad också i vårt samarbete. Vissa som vi jobbar med liksom influencer där de har börjat, vilket gör att de förhåller sig till exempel kontorstider och sånt på ett helt annat sätt. Och där måste man ha en förståelse för det åt båda håll. Att förstå att ens vardag ser lite annorlunda ut, men också att det här är... Det är deras liksom personliga varumärke, det är deras ansikte, röst utåt. Därför är det så oerhört viktigt att man respekterar det och förstår dels den press som finns, men också att så här, det spelar ingen roll om vi tycker en produkt är jättebra. Om inte det känns bra för Sanna, kan inte vi pusha ut det? För det blir inte, då blir det liksom en skada på hennes personliga varumärke.
Jag kan typ känna utifrån, alltså när man träffar andra i branschen. Jag tror det som också ger det värde att det känns inte som att ni är runt och jagar. Alltså så här, folk kan fråga mig, du Habs och typ, jag skulle vilja träffa dem. Ni är liksom inte runt och, hallå, vill du göra ett varumärke med oss? Vi vill tjäna pengar på det. Jag tror att man verkligen känner att det måste finnas någon slags, alltså ni måste vilja samma sak. Och jag tror också att ni är ju inte heller på jakt hela dagarna efter att hitta nya.
Nej, men precis. Och jag tror att det kommer tillbaka till att vi är stolta över det vi gör. Vi lägger stor vikt vid att så här, teamet som jobbar tillsammans med mig är liksom fantastiska. De kliver verkligen in och egentligen är liksom bakom alla de här varumärkena och personerna, men gör det precis lika mycket med hjärta. Och det tror jag också är så oerhört viktigt, att vi lägger väldigt stort fokus på relationen. Det är det som har byggt hela affären. Alltså allt ifrån relationen mellan influencern och följaren till influencern och oss, till oss och leverantören. Så det är liksom ett ekosystem, och att jag tror att det är oerhört viktigt att se den relationen och inte bara liksom chansen att här kan vi tjäna pengar.
Nej, men och ni har ju verkligen lyckats bygga ert varumärke. Habs är ett väldigt starkt varumärke just hos influencers. Det låter ju som att ni har haft ett väldigt bra samarbete, och som sagt att ni på Habs är ju bra på samarbeten och få till bra samarbeten, och även du sen gör mycket research vilka du samarbetar med. Men har någonting varit utmanande? Finns det någonting som inte har gått så bra mellan er kanske, eller om ni har något annat exempel på ett samarbete där ni har lärt er något?
Vi hade ju lite trög vår.
Inte i år.
Nej, förra året. Ja. Nej, men vi tog in jättefina kläder, men vart lite tokigt med kvaliteterna.
Och leveransen.
Ja, leveransen. Dels för sen leverans och sen jättemycket reklamationer. Men nu har vi en inköpare, kommer aldrig ske igen. Det var liksom, det vart en tuff vår på så sätt att det jag hade godkänt som jag tyckte kändes en bra kvalitet, vi vet inte riktigt vad som hände med tygerna sen, men det blev alldeles för mycket reklamationer och det fick vi äta upp. Så det var ju ett tufft år.
Mm. Absolut.
Men vi räddade upp det. Vi var framåt igen.
Och jag tror att det är också så viktigt att så här, och det är väl en stor fördel för att du har gjort det där själv. Din första kollektion, du vet vad det innebär, att hela liksom supply chain är ju jättesvårt. Och jag tror att det är det jag själv, när jag startade Hub, så var så här, men vadå, starta en e-handel, släppa en produkt, det är väl ganska enkelt idag. Det är ju så mycket mer som ska till, och också liksom, det är mycket på transaktionsnivå. Det är liksom betallösningar till logistik, till inköp som är jätteviktiga. Alltså produkten är A och O, och där lär man sig allt eftersom.
Alltså, och jag kan ju känna också där, jag räknar ju aldrig med att något ska gå rätt längre. Eller det har inte jag gjort sedan 2013 i princip. Alltså jag skulle liksom släppa en jacka till nyår som var svart i glitter som jag hade plåtat. Och jag hade ju ingen liksom marginal i tid. Så kom den i vit och det blev dyrare att skicka tillbaka. Så då fick jag ju bara ägare, och då höjde jag priset på den vita, den sålde bäst.
Det var din första kollektion.
Ja, och det var så snygg. Men jag bara, vad ska jag göra? Nu i efterhand är jag glad att blev vit. För mina följare gillade den. Men jag ville ha en svart.
Ja, men så är det ju att driva företag. Det är ju aldrig något som går som nej, man vill. Eller det går ju alltid små saker eller bränder som ska släckas. Mm. Men jag tänker, Sanne, hur känns det för dig just när det blir så här till exempel då att det blir dålig kvalitet? Mm. Då är det ju ditt brand som står på. Hur förhåller man sig till det?
Alltså jag fick ju bara ta den smällen. Alltså retur- och reklamationskostnader hamnar ju på oss liksom. Mm. Och det var inte så mycket åt saken. Jag fick ju, alltså, jag kan ju också så här, jag har ju många följare som skriver till mig när det är någonting. Så var det någon då som skickade en bild och så här, kolla mina byxor sprack. Då var jag så här, men du skämtar. Nu är det liksom fjärde paret, vad är det som händer? Så jag hade ju en direkt dialog med många. Och sen fick jag ju bara bygga upp det efter det. Så att jag tycker ändå att vi efter den våren så var vi så här, nu måste vi börja kvalitetssäkra. Alltså jag är ju inte inköpare, nu har vi inköpare. Mm. Men vi bestämde oss ju då för att jobba med mycket bättre kvaliteter. Och då automatiskt blir det högre priser. Så att när följarna var så här, varför har ni höjt priserna? Då var jag så här, ja, för att vi har steppat upp. Vi kan inte riskera det här igen. Men vi bara satsade på den hösten och vintern och det gick superbra. Och ja, det fick vi reda upp det.
Mm.
Det var ett misstag, det var dumt att jag inte visste bättre då.
Nej, men det är ju ett gemensamt ansvar. Och det är det som också tror är så viktigt. Men också att så här, där är ju det här tydliggöra vem gör vad. Men också att så här, båda måste ha en saying. För att man inte ska hamna i ett läge att så här, men jag var ju inte med på det här. Eller vi var inte med på det här. Utan det blir ju en delad risk. Att så här, precis som att de gångerna när det sen säljer slut på 3 minuter. Och liksom är en succé. Så är det på samma sätt. Mm. Och jag tror att det finns nästan inget varumärke som inte har gått på vissa nitar. Det är en del av att bygga ett företag och att utvecklas och lära sig. Så att det är ju helt enkelt att man...
Nu kan man typ vara glad för den våren. För att... Jag sa typ innan den våren, jag tror jag jinxade, för jag var så här, gud, hur ska vi så här utvecklas ihop när det bara flyter på? Ja, sen fick kom den där smällen, så då fick vi ta det.
Så det bad lite om.
Ja, det var typ motgång. Ja, man blir ju ändå starkare genom, alltså där fick vi verkligen testa varandra lite. Alltså ja, hur man också reagerar, att inte jag satt där och var arg på er eller ni på mig, utan vi bara... Okej, okay, let's figure it out, vi måste steppa upp. Mm. Bättre kvaliteter, vi måste byta fabriker, alltså vi löste ju det.
Om ni båda då får spåna lite framåt, för vi är inne och pratar mycket varumärken och e-handel och sådär. Men om vi börjar med varumärken, liksom, det är nytt år 2021, vad kommer hända i år? Om man startar ett varumärke 2021, vad är framtidens varumärke?
Nej, men jag tror att det vi ser är ju att direct-to-consumer-segmentet ökar jättemycket. Att man liksom skippar återförsäljare. Egentligen med corona har ju hela... Alltså det är som en tidsmaskin framåt. Hela retail har liksom... Ja, det har gått mycket... Vi visste att liksom retail-döden kommer. Men nu, ja, med corona har ju allt gått så otroligt mycket snabbare. Så att... digitalt e-handel liksom, det är ganska självklart, men också just direct-to-consumer-segmentet. Sen tror jag också generellt en förflyttning från fast fashion till mycket mer medveten konsumtion. Jag vill tro och hoppas det, och jag tycker att vi ser det, att så här, till exempel som Sannes varumärke står sig väldigt starkt under corona, för att det är personligt, det är väl utvalda produkter, det är inte jättestora kollektioner, utan vi jobbar med det och försöker hitta den här medvetna konsumtionen och medvetna kunder, och det tror jag att vi kommer se mer av. Och det märker man ju också, klimatet generellt blir ju... Man blir granskad i alla, liksom, alla led. Och där tror jag att man måste ha stenkoll. Man måste ha stenkoll på sina leverantörer, på sina produkter, på kvaliteterna. Och helt enkelt ha gjort hela hemläxan innan man släpper en produkt. Förut var det kanske lite lättare att upp med ett Instagramkonto och mata ut via influencers. Och så liksom... kunde man sälja mycket genom de kanalerna. Jag tror att det kommer bli mycket svårare framöver.
Men jag tror också, som Josefin säger, och så tror jag också att vi kanske kommer gå ännu mer mot hälsa. Alltså jag tror att där kommer det liksom... Jag tror att välmående, hälsa och typ mer hemmaprodukter.
Exakt, kommer. Vi pratar ju om inredning.
Ja.
Att inredning ligger lite efter om man tittar utvecklingen inom e-handel. Och nu när vi ser alltså bostadsmarknaden, man trodde att den skulle liksom backa, det har ökat, folk köper liksom sommarställen, hus och lägger bara, vi spenderar mer tid hemma, så inredningen också.
Verkligen. Ja, alltså allting det här som corona tog med sig, alltså det vi fick lära oss, typ hur känner vi när livet stannar upp, vad är viktigt, hur vill jag leva? Man hoppas ju att det liksom håller i sig.
Sanne, kan du se någon beteendeförändring bland dina följare i hur de konsumerar och kanske framförallt shoppar online och så?
Jättestor. Alltså bara nu, senast igår när jag pratade med vår inköpare, så ska jag släppa en trenchcoat i vår, och så var jag så här, vi måste köra de här kvaliteterna för att, alltså dels för att jag själv vill det, men också så här, mina följare nu, de vet vad som är miljövänligt och inte. Och de tar avstånd. De är så här, jag hade köpt den här om det inte hade varit det här materialet i. Vilket jag är jätteglad över. Jag blir så här stolt och känner så här, okay, bra, ni sätter krav på mig, jag steppar upp. För det är ju som du sa, man blir granskad i alla led. Och det är också utvecklande. Jag blir gärna det, alltså granskad, så att jag själv kan steppa upp. Men absolut, jag ser stor skillnad. Verkligen.
Vi såg ju typ live-shock. Shopping blev väldigt stort förra året. Har ni någon så här spaning eller något? Vad tror ni i år då? Är det något annat sätt som vi kommer liksom driva försäljning online?
Jag tror att live shopping kommer fortsatt öka. Jag tror absolut att vi inte har sett det sista av det, utan tvärtom. Det kommer bara bli mer och mer. Och sen, alltså generellt ser vi ju hela förflyttningen in i det rörliga. Jag tror att det kommer komma fler kanaler. Ja, helt enkelt den delen. I Kina till exempel, där kan man sitta liksom live och i princip bestämma. Följarna bestämmer vad som ska produceras och inte. Alltså det är på den nivån. Jag tror att framförallt för vår del att ännu mer komma närmare kunden blir superviktigt.
Om vi spånar lite kring influencers roll då. Hur kommer den förändras framöver?
Jag tror att fler nisch influencers. Sen tror jag att just den här liksom inspirerande, snygga bilden och liksom snygga kontot kommer att tappa. Det räcker liksom inte, utan att du måste våga vara personlig eller hitta något tydligt liksom nisch eller budskap, någonting att stå för. Och det kan vara allt ifrån humor till att du är jätteduktig på att baka till, men att så här, vad står man för, vad vill man bidra med, inspirera, lära, tycka, få folk att skratta, någonting mer. Det räcker inte att bara liksom ha en snygg feed. Och framförallt personlig, det tror jag är superviktigt.
Men jag tror också, jag tror också att vi går mer mot att man kanske följer en person. För några år sedan känns det som att man liksom bara följde influencers på ett sätt så här, det här är nytt och det är kul att se vad man använder för krämer och vilka outfits har de. Och nu tror jag att man kanske inser att så här, det finns influencers av alla olika, i alla olika genrer. Du kan ju vara en matinfluencer som bara lagar mat, eller du kanske är en fotbollsspelare som väljer att bygga ditt varumärke och visa vem du är och vad du står för. Så jag tror att det behöver inte bara vara ung, snygg, piffig tjej som tar outfits. Nu finns det så mycket mer. Jag tycker typ GV är väl en influencer. Liksom. Alltså,
och jag följer ett konto som heter Ekotipset.
Ja,
alltså, och den är fantastisk. Ja. Och det var liksom min svärmor som tipsade om det. Som är liksom så här, hur du får bort fläckar typ överallt på alla möjliga sätt. Och bara olika typer av tips kring liksom.
Och många äldre sitter också online.
Exakt.
Samma med.
Och hon har typ över 200 000 följare och blivit jättestor och släppt sin egna. Hon typ tar bort allting med ättika och bikarbonat. Och
måste jag börja följa?
Ja, gör det. För jag fick tips när jag hade på en vit matta, så satt jag med min nya svarta jeans. Och jag vet inte hur många som skrev, bara ekotipset. Men också tror jag på så sätt som, alltså just att man bara blir väldigt sig själv. Alltså att det ska vara ett äkta konto. Man följer en person som faktiskt inte fejkar den är och vad den gör. Mm. Jag tror att man är lite trött på det.
Mm. Och då blir det ju väldigt mycket lättare att driva det kontot också. Verkligen. Man kan vara sig själv.
Och jag tror vi kommer se mindre av de här snabba betalda samarbetena, utan en förflyttning, de influencers som liksom tar ett nästa steg, bygger kanske andra typer av bolag, man startar sitt egna varumärke. Alltså just den här förlängningen från att allt bara kretsar kring sin Instagram-kanal. Det tror jag blir oerhört viktigt liksom, att utvecklas och liksom förflytta sig på olika sätt.
Det är som nu i våras finns det en Instagram som heter Instamorskan. Och det var ju jättemånga tjejer, eller kvinnor nu, och män som under våren var gravida, som inte kunde gå på några kurser, de kunde inte gå på så här, kunde inte med ultraljud, och kunde inte göra några profylaxkurser, de kunde typ inte göra någonting. Och så startade hon den här Instamorskan, och jag var svinsnabb och hittade henne, och bara, det här är ju grymt. Så hon satt och lajvade, liksom gick igenom hela förlossningsskedet på Instagram. Alltså förstå så värdefullt för alla tjejer som satt hemma. Så när jag pratade med henne igår, då var hon så här, nej, jag fattar liksom inte riktigt vad som hände. Jag bara, jo, det som hände var att du liksom visade upp dig på Instagram som en barnmorska. Och spred kunskap, det har ingen gjort förut.
Nej.
Och jag var så, du måste fortsätta, det här är så viktigt. Hon sitter och har så här quiz varje vecka, och jag som nu inte är gravid och har två barn sitter ändå och bara köttar de här quizen och läser alla Insta-bebisar. Men jag tror bara, du kan nästan ta i princip vad som helst ut online nu som är äkta, där du kan sprida din kunskap eller din personlighet.
Lite utbildande content verkar det som att ni tror lite på då.
Ja, jag tror det.
Absolut. Och mer av det.
Ni var ju inne på ekotipset här, men utöver det då, vad har ni för bolag som inspirerar er själva väldigt mycket?
Nej, men inom vår bransch så tycker jag Gisu, som är av en holländsk influencer, jätteduktiga. De har ett väldigt litet sortiment, men
vad gör de för de som inte känner
till exakt, dem? Exakt, det är ett hårvårdsmärke. De är till exempel en hårolja med, där de har skapat
är det hon Negin?
Exakt, okay, Negin, precis, ja. Och de är jätteduktiga och har en, ja men de, jag tror de omsatt 45 miljoner bara på håroljan första året. Och det visar också på just det här att det behöver inte vara 15 produkter i en första lansering, utan det räcker med en som är riktigt bra. Sen tycker jag att det är superspännande med typ så här First Vet, Kry.se, alltså när man kliver in i det här traditionella liksom och digitaliserar det. Det tycker jag är superintressant och spännande att följa.
Jag tycker också så just i det jag gör, alltså klädbranschen, tycker jag både Totem och Anine Bing är riktigt härliga att följa. Alltså de inspireras jag verkligen av, båda två. Super så här, det känns väldigt äkta och det känns tydligt och medvetet. Alltså jag är jätteimpad.
Vad händer här nästa? Vad har ni på gång?
Alltså vi har ju lite grejer på gång. Vi ska släppa ett helt nytt segment. Och sen så kommer faktiskt, tycker jag, den finaste kollektionen hittills i vår.
Spännande.
Mycket bättre kvalitet än förra våren.
Viktigt.
Ja.
Förra våren.
Förra. Vad fort det går. Just det, förra. Och ja, men alltså jag ser jättemycket fram emot det här året.
Ja. Ja. Nej, ja, verkligen. Jag tycker också, alltså det är många som pratar om att 2020 kunde typ raderas, men jag tycker att så här, 2020 var ett fantastiskt år på många sätt. Och att det viktiga generellt och det jag tycker vi tar med oss är att vi både växt som människor men som företag och varumärke, och att fortsätta liksom på ett ödmjukt sätt att se att så här, man behöver våga förändras och anpassa sig istället för att göra motstånd. Då blir det ganska jobbigt, men istället se liksom möjligheten kring det och bara, ja, men verkligen ta till sig och titta på vad har vi gjort bra, vad kan vi göra bättre och utvecklas utifrån det.
Ja, jag tänker ni som är verksamma inom e-handel måste ju 2020 varit ett ganska tacksamt år, just som du sa, det här med tidsmaskinen som bara flyttade fram allt och alla behövde ändra
sig. Man var ju ändå så här, i mars då, typ när det stod till som värst, då var man så här, hur ska det här bli? Hur ska det gå? Alltså, man stod ju där och kände att det kan bli vad som helst. Men vi hade flyt, känner jag.
Stort tack Josefin och Sanne för att ni gästade oss idag. Det har varit otroligt spännande att prata med er, tycker jag.
Kul. Tack att vara
själv.
Här.
Ja, jättekul.
Det var kul att träffa Sanne och Josefin och prata med dem. Och framförallt att höra deras liksom olika perspektiv och från båda sidor av det här samarbetet. Men Sanne var ju väldigt tydlig med att hon som influencer ofta märker om ett företag som kontaktar henne har gjort hemläxan och verkligen vet vad hennes stil är och om ett samarbete skulle kunna funka. Och det är väl ett tips att skicka med alla, att så här, pumpa inte ut massa erbjudanden till alla influencers bara för att få till något, utan gör research och välj ut dem som passar ditt varumärke, och där lägger du ner lite mer tid på att verkligen få kontakt med dem.
Ja, precis. Och det är jätteviktigt att man väljer liksom samarbeten som känns genuina och trovärdiga och verkligen tänker att man väljer ut någon som dels passar sitt varumärke men som också kan faktiskt på ett väldigt bra sätt stå för det man gör.
Sen var ju både Sanne och Josefin inne på att de tyckte att det här med utbildande content var ganska spännande just nu. De lyfte lite exempel, men just att man följer någon och faktiskt lär sig någonting. Att det är något som kommer komma mer och mer, och att det finns många konton som har blivit väldigt stora genom att ta den strategin.
Ja, och det tycker jag också man ser mer och mer trender kring, att folk vill lära sig saker också.
Precis, så många kanske tyckt att sociala medier och framförallt Instagram inte är så meningsfullt att lägga sin tid på. Men om det kommer mer utbildande content kanske man kan känna att tiden på Instagram till exempel blir mer meningsfull. Och det är därför man sådana konton får väldigt mycket följare.
Jag tycker det är spännande när man bygger ett varumärke runt en person på det här sättet. För precis som Sanne också säger så kommer ju det här varumärket förändras med henne och vad hon befinner sig i livet. Det blir lite motsatsen till om man ställer det mot till exempel Totem och den typen av varumärken som mer jobbar kanske väldigt tidlöst.
Ja, och jag blir också lite nyfiken på det här med hur man kan bygga ett levande varumärke utan att kanske ha en profil som står bakom det. Skulle det gå till exempel? Och Josefin var ju inne på att i Kina så ligger de ju dels före med liveshopping, men där kan man också i typ realtid bestämma hur plagget ska utformas. Man bjuder verkligen in konsumenten. Och självklart har man säkert draghjälp av influencers. Men jag undrar om liksom, kan vem som helst starta ett sånt här levande varumärke som faktiskt kan förändras med antingen en profil men kanske också kan förändras med konsumenterna. Vad tror du?
Ja, det där är ju spännande, för om man tittar bakåt i tiden så finns ju väldigt många stora starka varumärken. Och de har ju, kan man säga, bytt profiler de har jobbat med löpande under varumärkets framväxt. Det som liksom, de har jobbat med profiler som är aktuella just i den här tidseran, just nu. Och de riktar sig kanske just till den, en och samma målgrupp i ålder kanske, men med olika profiler som under olika tidsperioder. Medan om du jobbar med dig själv som profil så kommer det ju liksom bli en helt annan generation på varumärket. Det är ju liksom varumärket själv som kommer att växa in i nya tidseror. Så det där är intressant. Och just det där med liveshopping, det funderar jag på just när man kan bestämma själv hur plaggen ska se ut. Jag tror väldigt mycket på liveshopping som företeelse i sig. Men det där med att man själv kan bestämma exakt hur plaggen ska se ut live. Tror du att Sverige är tillräckligt stort för det? Eller tror du att man måste liksom gå mycket större för att få det där att fungera?
Men här tror jag det finns liksom två sidor av det. Den ena är ju om jag bestämmer själv att jag, alltså när jag shoppar en produkt så beställer jag en skräddarsydd produkt. Men en annan del är ju att om vi säger att vi sitter 150 potentiella kunder till varumärket och kollar på en typ av live shopping eller ett live event. Och tillsammans bestämmer vi att i den här vårens kollektion så ska de släppa tröjan i svart istället för gult. Det tror jag Sverige skulle kunna vara redo för, att man faktiskt är med och påverkar. Och det har man ju redan gjort en hel del, att man verkligen bjuder in konsumenter till att bestämma hur kollektioner ska se ut. Men det kanske kan ske ännu snabbare, att man faktiskt är med och bestämmer och de här plaggen i princip finns någon dag senare.
Ja. Ja, för det tror jag vore coolt om man kunde få den där processen att gå snabbt. För det blir ju som att man är, annars blir det ju som att man är med och liksom påverkar själva designarbetet. Men det vore ju väldigt snyggt om man kunde få det att ligga ännu tajtare till själva shoppingen. För då får du ju liksom, omsätter ju du ganska snabbt det här i köp. Och det är ju någonstans där som affärsidén ligger. För att vara med att liksom formge ett plagg, och om du inte köper det just där och då, att den här svarta tröjan, så när den släpps kanske 6 månader senare så kanske du inte alls är intresserad av den där svarta tröjan längre. Så att lägga det där så nära varann som möjligt, där tror jag att man verkligen har något att vinna.
Ja, och det var ju precis som Sanne sa i intervjun, att det är först nu och hon vet vad hon vill ha för kläder i vår. Det är jättesvårt att veta det ett år tidigare, som kanske modebranschen i vanliga fall liksom har sett ut, att man verkligen planerar kollektioner långt i förväg. Så ja, här lär det ju ske kanske ett litet skifte för många företag och varumärken, att man faktiskt måste vara snabbare och fånga upp konsumenters behov här och nu.
Och det kanske i sin tur också kommer vara positivt, för det innebär kanske att man inte kan producera så långt bort, utan att man måste producera närmare den marknad man säljer på för att få det att fungera. Och det är positivt ur andra aspekter.
Men det här var ju allt vi hade att säga den här veckan, och vi är tillbaks nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vi hoppas att vi hörs då, men tills dess får ni gärna följa oss på Instagram på @startupstory. Glöm inte prenumerera på podden och lämna gärna ett betyg eller en kommentar om ni gillar det vi gör. Och tipsa gärna en vän som ni tror skulle gilla podden att lyssna på den. Det är alltid kul när nya lyssnare hittar hit.
Och så hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Ciao, ciao!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.